Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Ja, varmt välkommen till Nemo möter en vän, avsnitt nummer 444. Och du är ju en Podmi-prenumerant och det är ju för fint. Jag är så glad att du finns, att ni prenumererar på Nemo möter en vän via Podmi. Det är fantastiskt och jag är så tacksam över det. För det är så kul att göra den här podden fortfarande efter alla dessa år. Och ja, jag är bara så glad att vi kör på med detta. För vi gör det här tillsammans. Veckans gäst är en riktig legendar. Och det är en kvinna som jag har önskat till den här podden i så många år. Jag har försökt att få henne. Jag har tjatat och jag har varit på henne. Och ja, nu var det äntligen dags. Det känns mäktigt. För hon är ju helt unik på den svenska artisthimlen. Och med unik så menar jag att hon har ett helt eget sound. Hennes röst känner man igen på en halv sekund. Ja, jag snackar givetvis om Lisa Ekdahl. Det är hon som är veckans gäst i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 444. Jag heter Nemo Idén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com om ni vill nå mig. Kanske önska en poddgäst eller vad som helst. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg, precis som vanligt. Men jag ska inte snacka mer än så här. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 444 av Nemo möter en vän. Och här kommer hon nu, Lisa Ekdahl. Men först kör vi en liten jingel.
Du får höja den där så mycket som behöver oss där. Ja, ska vi köra?
Ja, absolut.
Vi kör ner och möter en vän med Lisa Ekdahl. Hej.
Hej.
Hur mår du?
Jag mår utmärkt tycker jag faktiskt. Jag har varit nu på morgonkulan hos en väldigt bra osteopat. Som har varit hos osteopat.
Min mor har hört mycket på det. Mm. Du kan ju utveckla lite för de lyssnare som inte har koll på det.
Ja, men det är någon som rätar ut ens kropp när man har suttit mycket på tåg och i bilar och i bussar som är ändå en del av en kringresande artists liv. Så det gjorde jag innan jag kom hit och så kom jag till dig.
Är den biten skulle du säga som är mest tärande av turnélivet? Just det som du beskriver.
Att sitta ner, ja. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och det smyger sig på, för det är ju inget jobbigt att sitta ner. Det är ju jättelätt. Mm. Men det smyger sig på. Mm. Men jag tycker väldigt mycket om hela turnébiten. Mm. Men jag tycker också om att ta hand om mig.
Mm. Det känns som en djungel allt det där med osteopat, naprapat, kiropraktor, sjukgymnast. Yeah. Hur hittar man rätt?
Jo, det är att man frågar dansarna. Mm. För att de är ju så noggranna med sina kroppar. Så att jag frågade min vän Anna Vnuck som är dansare och koreograf och regissör. Vad var det du sa nu igen? Vem är det du går till när det händer någonting med kroppen? Och så... Då leder alltid dansarna till de bästa osteopaterna, för att det är ju livsviktigt för dem, mycket viktigare än för mig kan man säga. Mm. Det är väl överlevnad att veta vem som är den hottaste osteopaten om man är dansare. Mm.
Mycket som händer nu. Det är turné, det är ny platta, det är såna tider. Mm. Är det liksom de bästa tiderna när det här är i startgruppen för helt nya fräscha grejer?
Jag tycker att växelverkan är det bästa. Och som att jag får göra olika saker. Och då är det ändå som att jag gör ganska mycket samma sak. Men ibland skriver jag, ibland spelar jag in och ibland är jag ute och turnerar. Och ibland gör jag ingenting också. Det är också väldigt bra. Så jag tycker egentligen att alla bitarna är väldigt viktiga. Och att det blev mig varse under den här otroligt trista pandemin som jag aldrig mer vill prata om.
Stryker vi det?
Då stryker vi det. Att det är väldigt trist när man inte har den där aspekten att man också möter publik. Mm.
Men trist är en sak. Mm. Men är du en av de artisterna, för du har ändå haft en lång framgångsrik karriär bakom dig, sålt mycket och så här. Kunde du ändå klara dig under pandemin, eller var liksom så att, oh shit, nu är det jobbigt ekonomiskt också?
Nej, jag tänkte lite mer. Till exempel, jag är så lyckligt lottad så jag har ett hus i Portugal som jag trodde jag aldrig skulle hyra ut. Plötsligt tyckte jag så här, men vilken utmärkt idé att hyra ut mitt hus. Så gjorde jag det till några gulliga fransmän. Nej, inte själva där. Sådana där saker. Men jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Jag har gjort det länge. Och jag är van vid att också ha perioder när jag skriver och just då drar inte in pengar. Och så att för mig är det här väldigt... Jag är inte ute och hasslar hela tiden och hämtar pengar. Så det var jag väldigt van vid. Det som jag tyckte var så psykande var att... Och det har man ju glömt nu. Det var att man undrade om det skulle återgå till så som vi vill ha det. Att vi är med varandra.
Speciellt ändå hur det bara har återgått nu och liksom... Det är bara typ normalt igen.
Ja, ja, bara en parentes som jag sa. Jag vill aldrig mer prata om det.
Det är sjukt. Det känns som att det är ett annat liv. På något sätt.
Ja, det gör det verkligen.
Märkligt. Men som sagt, rykande aktuell på både turnémässigt och med ny platta. Och vad... För du har ju varit aktiv ett tag, får man säga. Och
30 år nästa år.
Det är otroligt. Grattis, får man säga.
Jag tycker det är på sin plats. Just för att det är så fantastiskt att vara inspirerad 30 år senare. Och det är jag verkligen.
Är du det på samma sätt?
Ja.
Hur har kreativiteten förändrats under den här processen? Om du jämför liksom med skapande processen nu kontra 25 år sedan, säg.
Jag tycker just själva skrivandet är exakt lika, när jag skriver låtar, exakt lika spännande. Jag tycker att det här att spela in var väldigt spännande nu också. Så att jag har väldigt svårt att sova för jag tycker det är så spännande. Jag har studio i mitt hem också som byggt upp under många, många år. Så att man vill smyga ner, du vet, efter middagen och på natten. Och att jag tycker det är spännande, väldigt spännande. Jag tycker turnerandet har blivit lättare. För att man har lärt sig lite tricks. Som bara ta hand om sig lite. Ja, men det är bättre. Tycker jag allting.
Och vad kan du säga om nya plattan?
Att det har varit en lekfull process för mig. Och att jag tycker det finns en lek och en lätthet och så nästan en flört i stämningen i plattan. Och sen så två låtar om svek också, för det är mitt eviga tema, för jag är så långsint.
Hur det?
Så jävla långsint.
Jag brukar avrunda mina poddar med din sämsta egenskap. Då har vi svarat redan nu då. Då stryker vi den också.
Men jag tycker det är rimligt också att vara långsint.
Ibland. Förvisso. Beroende på vad man har gjort kanske.
Ja, men du vet poeten Maya Angelou, hon säger så här, when people show you who they are, believe them the first time. Som att... Det kommer vara så här nu. Men vi tror ju också på det här med att få en ny chans och så, eller hur? Dummare är vi ju inte.
Nej
då, dummare är vi inte.
Det är lite motsägelsefullt.
Men vi vill ha det som ett tillägg.
Ja, förstås. En brasklapp eller vad säger man? Ja. Men vad kul. Ja, men vi ska leka en lek nu. Tycker du om lekar?
Det beror på. Jo, men jag är ganska lekfull, men jag gillar inte... alla sorts lekar. Berätta för mig, vad ska vi leka?
Den här leken heter associationsleken.
Men den tror jag tycker om.
Det går ut på att jag säger ett namn eller företeelse eller någonting från ditt liv.
Ja, från mitt liv. Spännande.
Din karriär och liv. Och du ska säga de orden, tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Hur långt vill jag ska svara ungefär?
Du får helt upp till dig.
Okej.
Du kan utveckla i 5 minuter eller i 5 sekunder.
Okej, låt oss göra det.
Friheten är total. Associationsleken med Lisa Ekdahl börjar nu och första ordet är intervjuer.
Jag tänkte när jag åkte till dig hit nu, Nemo, att det borde vara egentligen jag som har den här podden. För att när jag inte blir intervjuad och i vanliga situationer, då tycker jag mer om att lyssna faktiskt. Jag tycker att det är mer spännande att lyssna än att prata. Och jag tycker om att ställa frågor. Så jag tänkte, varför är det du som är Nemo och jag som är Lisa Ekdahl? För att jag funderar på varför är det att jag tycker att det är lite svårt att göra en podd. Det kan inte vara något svårt, vi sitter ju bara och pratar. Jo, men då tänkte jag, det är ju för att jag vill vara du. Jag vill vara den som ställer frågan och den som lyssnar och den som leder samtalet vidare.
Mm. Lisa möter en vän kanske.
Mm. Mm.
Har du tänkt att ta den podden?
Nej, jag är för lat. Alltså, jag är alldeles för lat.
Ja. Men annars då, intervjusammanhang, alltså, tycker du att det är, finns det något lustfyllt i det eller är det mest en del av jobbet?
Det beror ju helt på vem man pratar med, eller hur?
Mm.
Jag såg någon intervju med Al Pacino där han pratade om, jag läste en intervju där han pratade om att bli intervjuad, och han kände att allting vände för honom när han började se intervjun som en konstform, som att det var det som var hans konst. Han tyckte så här, ah, nu har jag kommit på att bli intervjuad, det ska bli min konst istället för att göra film. Det var ju bara ett sätt att tänka naturligtvis, men att han gjorde intervjun viktig för sig själv. Och då kände jag att jag kommer aldrig komma upp i Al Pacinos ambitionsnivå vad det gäller intervju. Men jag tyckte ändå att det var väldigt fint att någon som är så stor som han, som egentligen inte behöver göra en intervju överhuvudtaget, tyckte att nu ska det här bli min konstform.
Mm.
Det kanske bara var den dagen han sa det och sen har jag läst det och nu berättar jag det för dig.
Men hade du sagt, om det var möjligt, hade du aldrig mer gjort en intervju då?
Vilken fråga, jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Jag skulle föredra om det var nu i den här intervjun att jag fick ställa lika många frågor.
Men det får du inte.
Nej, jag vet.
För att mina lyssnare har hört mina stories 1000 gånger.
Mm, jag tänkte att det nog kanske att du känner så.
Folk har försökt tidigare.
Jag tror det.
Ja, men bra. Ärligt svar, det gillar jag. Nästa ord är din röst.
För mig är det att jag väldigt tidigt så att säga förlikade mig med min röst. Alltså att jag kände att det här är min röst och jag tänker använda den så som den är. För att det här kommer ingen annan ihåg, men jag kommer ihåg när jag slog igenom så undrade folk, för jag har en lite igenkännbar och lite ovanlig röst. Är det där att man ner gör sig till bla bla bla? Nej, det här är hur jag låter. Och jag tänker använda min röst som den låter. Så det kom jag på väldigt tidigt. Och det var ju bra att jag kom på. För att det är ju det vi alla gör. Vi letar efter någonting som är unikt för oss förhoppningsvis. Och då har jag den här rösten då.
Ja, men jag tänker på det där. Att det finns vissa artister då som har verkligen det här signifikativa idet liksom. Mm. Som man känner igen på en sekund. Mm. Du, ja, men typ så här Uno Svenningsson.
Ja, verkligen.
Det finns flera som är så här. Okej,
där är den.
Ja, exakt. Mm. Men när du upptäckte att det verkligen gick hem. Mm. Blev det så att du så här öse på med det då, eller var det bara, du bara kör på med samma grej?
Alltså jag fattade det beslutet innan det hade gått hem. Och det är det som är att ha konstnärlig integritet, att bestämma dig för att här är mitt idé, jag tänker använda det innan någon ropar hurra.
Mm.
Och det är det som är att vara konstnär överhuvudtaget, att inte behöva den bekräftelsen för att skapa någonting. Så, och sen fick jag supermycket gnäll. Att folk tyckte, åh vilken piper röst, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Men då kände jag att jag faktiskt inte brydde mig om det.
Du har aldrig blivit ledsen över det?
Kanske någon gång. Det har blivit lite så här, åh, det var ett jävla tjat. Mer så.
Mm.
Men inte ledsen, inte så här så.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sårad eller något sånt?
Nej. Bra. Lars Winnerbäck.
Lars Winnerbäck. Lars har ju producerat faktiskt 2 av mina album, men inte skrivit låtar med mig som många tror. Jag tyckte när han gjorde det, att det var väldigt kul att en låtskrivare producerade ett album med mig, för att det var som att han tänkte väldigt mycket utifrån låtskriveriet, själva låtskriveriet. Så jag tyckte nästan det var det jag gillade mest med att jobba med honom, att vi var två låtskrivare, att jag fick studs på den aspekten av mig. Han tänkte nästan inget, tycker jag, på min röst eller något sånt där.
Men han sjunger väl också på låt? Han körar på låt, va?
Ja, det är han. Det blir väl så här, man är i studion och så bara, äsch. Ja, ja. På mina hörlurar och är med och sådär. Mm.
Men hur kommer det sig att ni jobbar ihop?
Han frågade mig om en annan sak faktiskt, som jag tackade nej till. Jag ska inte säga vad det är.
Jo, snälla, bjud på det. Det är preskriberat, Lisa.
Nej, han kanske inte tycker det. Men då frågade jag honom. Du kom jag med nu. Men han är så
snäll, känslig.
Snäll och integritetsfylld själv, så vi kan väl. Ja. Men han frågade mig något, och då kände jag inte det var rätt, så frågade han om det här istället.
Ja.
Så gick det till.
Okej, så det var han som bjöd in sig, kan man säga.
Ja, först var det.
Coolt ju. Tycker mycket om ert samarbete. Tycker,
han är underbar.
Ja, väldigt duktig, väldigt begåvad. Och det är du också, det vet du ju.
Ja, tack.
Ja, vi ska inte ge det för mycket bekräftelse. Det är en lång podd. Det är en lång podd, vi har tid på oss. nästa är Så mycket bättre.
Mm.
Vad väcker det för känslor det?
För mig var det en resa med Så mycket bättre, för att jag hade alltid tänkt som att det skulle vara helt uteslutet att jag skulle vilja vara med på det. Och när en skivbolag frågade, men vill du göra Så mycket bättre, tyckte man, varför frågar du mig ens något så dumt? Till att jag började tänka, varför inte? Till att jag verkligen ville göra det, och man har ett samtal då, du kanske vet hur det går till. Man har ett samtal med produktionen, och då var det som att jag kände så här, men nu ska jag liksom pumpa den här produktionen lite. Och kanske reta någon lite och så här, och bara se vad som händer. Och så gjorde vi det, och så blev det väldigt kul.
Men i ett sånt beslut, tänker jag, för du är en artist som man kanske inte förväntar sig där, som du är inne på själv.
Mm.
I ett sånt beslut, hur mycket spelar det ekonomiska in? Hur mycket spelar PR-grejen in? Och hur mycket spelar de andra deltagarna in?
Mm. Alla de här spelar in, tycker jag. Pengarna, nej. För mig, faktiskt. Om jag får säga det. Och det känns lite fräckt att säga, för någon kan de pengarna vara enormt viktiga. Men däremot det här att du når ju ut väldigt brett, så en förlängning blir väl det pengar också. Så mer så då i så fall. Men det här att du når ut så brett också, på ett sätt där du faktiskt håller på med det du gör, det vill säga sjunger och spelar en gång i varenda program. Det kände jag egentligen när jag började tänka på det. Men är det inte ganska logiskt att göra det här, och du kan bara skriva om allt hur du vill? Och så tänkte jag att alla de där andra ingredienserna som är runt omkring, om något var obekvämt, det var bara glida lite. Och så märkte jag att det var ju jättelätt. Mm. Och jag tyckte inte alls det var jobbigt.
Men nej, för många gnäller ju på det. Det här med långa dagar, lite sömn, jada. Är det bara gnälliga artister eller?
Nej, jag tror att det beror på hur man uppfattar det. För mig kände jag väl att vi var faktiskt en väldigt bra grupp då. Och sen hade Fred Wadling dött precis innan han skulle vara med. Och det gjorde, tror jag, att vi samlade ihop oss lite. Och till exempel att det inte blev feststämning. Inledningsvis i alla fall. För att någon just hade dött, och vi skulle göra en hyllning till honom. Han var inte där. Det blev en väldigt speciell känsla. Så ingen var jobbig. Och sen hade jag så här enkla trick som var så här, men ta ju inte en drink på morgonen och sådana där enkla trick som inte alla har förstått.
Sunt förnuft egentligen, men kanske inte för alla.
Inte för alla.
Nej, men så
är det. Så lätta tricks bara.
Ja, jag fattar. Jag kommer ihåg att du tolkade Magnus Carlsons låt, Weeping Willows Magnus. Mm. Min pappa spelade ju klaviatur med Weeping Willows första tre plattorna.
Wow.
Så tack för stimpengarna.
Ah.
Fast nu tolkar du en sol-låt.
Ja, det gör det.
Ja. Det värsta av allt, ja.
Mm.
Just det. Mm.
Jag tycker om Magnus väldigt mycket.
Ja, men det var fint.
Han är underbar.
Jättefin. Och jävla röst. På tal om röster.
Ja.
Där har vi också en sekund bara. Han är grym alltså.
Ja, han är underbar.
Och han grät så mycket.
Han grät så mycket.
Det var så fint.
Det var underbart.
Ja, alltså det är någonting fint och renande i så mycket tårar. Alltså.
Och så grät han och så sa han så här. Han grät. Sen sa han, jag trodde att jag var okej. Och jag sa till honom så här, Magnus, du är okej. Mm. Om det är så det är.
Mm.
Det enda som händer är att du gråter.
Mm, ja, men precis. Och jag tror han också är ganska jag tror inte han gör inte så mycket intervjuer och så mycket integritet och så. Jag tror inte han lite så här bara oj vad händer nu? Du vet, han är chockad av vad som händer. Men det är ju bara fint.
Han var ljuvlig verkligen.
Ja, det var en toppen säsong. Jag vill säga det.
Tack.
Nästa då. Mm. Vilken ska vi ta? Vi tar vem vet.
För mig är det att jag älskar mina gamla dängor och jag vet att på riktigt också. Att många artister inte gör det och att man känner sig lite spänd, att man är förknippad med något visst och sådär. Så är det inte för mig. Jag tycker att det är underbart med att ha en gammal dänga. Nu var det något så här, vem var det? Bonniers förlag tror jag hörde av sig. De ska göra någon visbok så här, 100 bästa visor eller något de vill använda. Vem vet? Ska det vara ett problem? Det är väl jättekul. Så att, nej, jag tycker att det är väldigt underbart att ha den. Och den har varit en sån dörröppnare för mig och är. Jag sitter ju inte hemma och spelar, vem vet? Jag gjorde inte det nu morse. Innan jag kom hit.
Innan du kom hit. Sitta så här, morgonkaffet bara.
Nej, det gör jag inte. Men jag tycker det är väldigt underbart att ha en sån... En sån dörröppnare.
Mm. Men just det här ditt enorma genombrott, om vi ska dröja lite vid det. Mm. Den perioden att bli så otroligt stor med sin första platta. Hur minns du den perioden?
Väldigt turbulent och om jag ska vara riktigt ärlig så minns jag inte allting jätteväl heller som inte har med någon missbruksproblematik eller någonting att göra. Utan att det bara hände så många saker. Så att jag hann inte processa, jag hann inte klinga av och jag kom inte ihåg. Så här, när folk säger, åh, jag kommer ihåg när du var där och det var så omvälvande för mig. Jag säger, vad är det? Ja, kanske någon. Ja, just. Det var så många saker samtidigt, verkligen.
Men har du känt så här, fan att jag inte uppskattar det där? Med
Ja, men jag tycker också att det är rimligt när någonting så nytt händer. Mm. Och det var också inte att jag fick någon förvarning från någon skivbolag eller någonting. För jag såg någon siffra, titta på något papper och så såg jag så här, de beräknade att jag skulle sälja 10 000 album tror jag. Och sålde, vad var det så här? I alla fall 500 000 album.
Nej, jag läste 800
000. Ja, 800 000. Ja, du ser, jag vet inte. Jag
det är sjukt att du inte ens vet det. Det är otroligt. Säg en del kanske.
Ja, det säger en del. 800, ja men något sånt där. Ja. Och det här var ju på albumtiden och vi vet alla hur annorlunda allt var innan poddar fanns och innan det fanns så mycket olika. Man var med in och Stina Dabrowska så har alla sett det. Mm. Så var det då.
Mm. Men eftersom att den blev så otroligt stor, första plattan, det här med att följa upp en sån skiva, hur minns du det?
Ja, det var för mig väldigt special som det är för alla som ska följa upp. Själva albumet tror jag tyckte var, det var kul att skriva så där. Jag hade skrivit ganska mycket hela tiden. Jo, en sak jag gjorde då, det var att jag, det där albumet kom ut och jag åkte till Brasilien istället för att göra turné och promotion. Som kan låta som ett udda val. Men det var ganska smart också, för att om jag inte ville turnera och göra promotion, ska jag sitta hemma på kammaren då? Och inte göra turné och promotion, det verkar ju dumt. Så jag åkte till Brasilien då.
Varför hade du ett motstånd mot det, tror du?
För att det hade varit så väldigt mycket så snabbt. Mm. Och att jag inte hade hunnit med själv. Och sen hade jag ett litet barn också, som jag fick samma år som jag slog igenom.
När man ska göra en ny platta efter en som otrolig succé, tänker man då, vad var det som gick hem som blev så stort? Eller tänker man, fan, jag måste följa liksom, min utveckling, mina känslospröt, vart jag vill liksom?
Om jag ska vara riktigt ärlig, och det här kommer också låta så otroligt förmätet, så tänkte jag faktiskt inte alls vad var det som gick hem. Utan jag tänkte nog att, det var ju så många som upptäckte den där första skivan, att det gör faktiskt ingenting om det inte är lika många som upptäcker den andra. Och därmed också det här beslutet att inte göra promotion och spela, för då är det ju färre som upptäcker den. Och i efterhand kan jag tycka att det var väldigt korkat, men jag kan också tycka att det var väldigt smart, för att jag behövde bara komma ikapp mig själv också. Och det gjorde jag ju också då.
Mm.
Det var väl ändå både korkat och smart.
Ja, både och.
Eller
ja, det är mycket som är både och. Det är som livet är.
Det är så både och. Och det här att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, är det inte det som är att vara människa när man bara tror att det är på en eller andra sätt? Det är ganska fånigt.
Jag håller helt med. Det är därför det är så läskigt med hela samhället.
Eller hur? Polariseringen. Jag håller med.
Gud. Och det här med att alla ska tycka så mycket och ta ställning. Det är så hårt.
Ja, det är så hårt.
Framförallt sociala medier och så. Det är bara så här. Du ska tycka någonting, och tycker du ingenting, då är du en motståndare. Bara, men jag vet ju inte. Mm. Ibland måste man väl kunna säga att man inte vet. Ja. Eller att det är både och. Ja. Det måste ju vara okej också.
Eller att man behöver tid att undersöka.
Ja, men precis. Ja. Men när det händer något så här känsligt, någon folkstorm, då måste man ta ställning direkt. Och gör man inte det, är man dum. Mm. Så det tycker jag är svårt. Alltså.
Det är svårt. Vissa ämnen vet man ju väldigt starkt vad man känner. Mm. Och andra ämnen inte.
Och det måste vara okej. Okay. Ja. Men det känns inte som att det är helt okej okay ibland. Mm. Men det är en helt annan podd. Mm. Men det är intressant. Mm. Ja, okej. Okay. Men vad intressant. Mm. Vi kör vidare. Nästa punkt är att åldras.
Mm. Det som är så bra med åldras, det är att det betyder att man är kvar på planeten jorden, för att det själva upplägget är att du åldras eller så är du inte kvar här. Och det bara är så. Och den grejen kom jag på väldigt tidigt, att om du inte åldras så betyder det att du dör. Mm. Det är hela grejen. Så det är det ena. Och det andra är också att, om vi tar de positiva bitarna nu då, att jag också känner med den genre som jag har valt att verka i. Att jag tänkte redan då när jag var 22-23, den här genren kommer vara så jävla bra att åldras in i. Mm. Och det är den ju också. Och att, ja, men sen kanske jag kommer sitta så på någon stol bara och spela och ha en värmefläkt på fötterna och lite värmeflaska eller något på fötterna. Man vet inte om man får leva.
Mm. Och det negativa då?
Det negativa är ju att vi går närmare döden rimligen. Det är väldigt dåliga.
Mm. Mm, det är, men alternativet är ju döden.
Ja, det är ju döden. Så det är klart vi vill åldras, vad fan.
Ja, precis.
Man hoppas på att få hänga i här.
Jag hoppas det.
Ja.
Att det är långt kvar.
Ja.
Integritet.
Det är någonting som jag experimenterar ganska mycket just nu med min integritet. För att när jag slog igenom, om vi pratade om det förut, så var den här integriteten livsavgörande för mig. Det var som en, jag behövde det nästan för min, det kändes som för min överlevnad. Medan nu är jag på en helt annan plats och samhället ser väldigt annorlunda ut. Så jag känner att rimligen borde jag kunna släppa in lite mer. Och ofta när jag träffar människor, och inte i podd då, för då ska jag svara på frågor, men i andra sammanhang, så pratar jag väldigt lite om mig själv. Jag tycker det är kul att bara så här, lyssna och kanske ställa någon fråga. Och då brukar jag väldigt många tycka om att berätta hemliga saker för mig och så. Men nu har jag börjat med att bara berätta för mig själv om mig själv, även när det inte behövs, bara för att öva lite. Mm. Det går så där.
Men den här förändringen då, som du ändå gör, att du börjar liksom lätta på locket lite mer, är det någonting som du vill göra eller är det någonting som du gör för att samhället förändras?
Både och. Jag känner i takt med att samhället förändras, så vill jag vill vara i fas med det som händer. Jag tycker det är väldigt viktigt att vara liksom en levande del av samhället. Då vill du uppfatta vad som händer. Och jag tycker, när jag slog igenom, var ung, jag var kvinna och det var så ganska hård 90-tals journalistik då, just med mitt yrke, och då tyckte jag att min integritet var.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lite nödvändigt för mig. Medan nu känner jag, till exempel som ett exempel just med sociala medier, att det är så många som bara berättar allt om sig själva. Det behövs inga paparazzis för att folk själva berättar. Och, så att hela den där sensationslystnaden, har inte den försvunnit lite i samhället?
Jag hoppas.
Ja, eller är det bara jag som tycker det?
Men det här med, om man ska tänka yrkesmässig integritet, det här med reklam och sånt här. Jag tänker att du, eftersom du har så speciell röst, så antar jag att du har fått såna frågor.
Ja, hela tiden.
Ja, det är klart du har. Och det, har du gjort något sånt?
Nej, jag gjorde faktiskt i Frankrike för Cacharel, så det var ju så här väldigt high-end för 1000 år sedan för en parfym. Anis. Nej, men jag ska inte säga så här. Jag ska aldrig göra reklam. Jag vill inte vara dömande runt det. Jag har inte gjort det för jag har inte heller känt att jag behöver.
Nej. Nej, har man sålt 800 000 så.
Men behöver man, klart man ska göra.
Ja, men jag vet, jag förstår.
Eller hur?
Ja.
Jo, har du gjort?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Och jag tänker, nej, men samma skäl. Och sen så känner jag också så här, det är så många som gör reklam för saker som kanske inte jag riktigt. Men det är mycket så spelreklam och sånt där. Och det känner jag bara så här, jag får ont i magen av det liksom. Så att jag stänger heller inga dörrar liksom.
Nej, men tänk om någon frågar om något helt ljuvligt.
Ja.
Eller nu gör, då gör vi ju det.
Ja, men nu gör jag också precis nyss, för jag är faktiskt här, jag åkte ju faktiskt med jag har ju två döttrar som är 3 och 6 år och när saker är sånt som de gillar och jag kan få någon slags reklam där de får förmåner, så då nappar jag på det. För det gynnar ju dem och det tycker jag var härligt liksom.
Jag nappar aldrig på något som gynnar mina barn.
Nej, du ser, vi är olika. Men vet du vad, jag har inte sålt 800 000 plattor heller. Så det finns en skillnad där. Och jag har inget hus i Portugal heller.
Nej.
Så Lisa, du behöver inte vara så nöjd över det där, okay?
Du bjöd in.
Ja, men det gjorde jag verkligen.
Nej, du bara kastade upp bollen.
Ja, jag vet, alltså, kom jag på mig själv. Jag har visst massa reklam. Men brasklapp då, att det är en reklam jag har gjort. Det är saker som jag verkligen känner att jag kan stå för.
Ja.
Och då, den skillnaden måste människorna dra. Ja, men intressant. Men liksom, har du känt i intervjusammanhang mycket? För du har gjort så mycket intervjuer genom åren. Har du känt att så här, vart går liksom gränsdragningen för mig? Vad jag vill snacka om, vad jag kan snacka om? Mm. Och känner man så här att man måste vara bjussig för att man är med i en intervju? Eller hur känner du det?
Jag tycker att egentligen, det där är en väldigt nyanserad fråga. Och det är svårt att svara nyanserat. Men jag känner, ibland har jag känt, just för att jag är en person och en artist med integritet, att jag bara sitter och duckar i en intervju. Mm. Och du måste ju ha känt 1000 gånger det kommer någon bara ducka. Och sen, går man därifrån och känner så här, men gud vad bra jag duckade.
Som en politiker.
Ja, men alltså. Och det är så meningslöst. Och det känner man ju sen efter en liten stund, känner man att det där att sitta och ducka är ju inget roligt alls.
Har du duckat mycket nu?
Nej, jag tycker inte jag har duckat så mycket nu. Men du har ju inte heller gjort något jag var tvungen att ducka. Du har ju bara gjort ganska gulliga grejer.
Men ganska snäll, det får man säga. Det kunde vara värre.
Mm.
Ja. Jag fortsätter vara snäll.
Yeah.
Det är bäst så. Stämningen är det bästa. Det är det viktigaste.
Eller hur? För det är också, din podd är ju mycket sällskap för människor.
Verkligen.
Och då är det så här, om jag sitter och duckar och du sitter och attackerar, det är ju inte så trevligt sällskap ju.
Nej, man vill ju liksom att sina gäster ska känna sig trygga.
Men får jag säga en grej som jag tycker på riktigt? Om
Kör.
Jag var en intervjuare.
Kör.
Det är att också så här, man vill inte bara få fram information, utan när man pratar så hör man hur en människa associerar. Och att höra hur någon associerar, det är att lära känna någon.
Mm.
Jag tycker det är på riktigt. Eller för mig är det så, när jag lyssnar när människor pratar, då lyssnar jag nästan bara efter det. Att säga, aha, hur snabbt vänder man från ett ämne till ett annat? Hur associerar man? Hur rörde man sig mellan samtalen? Sådana saker för mig är att lära känna någon. Och jag tror att det är så för många människor, fast de kanske inte har uttalat det för sig själva.
Mm.
Är det inte?
Jo, men det tror jag. Det är därför det heter associationsleken.
Ja, precis.
Nej, men du har en poäng. Absolut, så är det ju. Och det är mycket intressantare då också. Än att bara liksom frågor och svar. Det blir så stoppigt och stalpigt liksom. Så jag håller helt med.
Mm.
Är du med på nästa?
Mm.
Mm. Nästa är kritik. Det gillar du inte.
Jo, det gör jag. Jag vet ibland när jag har känt mig kritiserad. Vi säger om du får kritik i tidningen och sånt där, eller bara generellt. Då har jag känt att det är väldigt lätt att själv känna sig kritiserad. Men om någon annan läser den här kritiken, så tycker de bara det var ju knappt kritik.
Mm.
Det har hänt mig så här, jag berättat det förut, men jag fick en hel recension i DN när jag tyckte jag hade gjort något så fint som jag hade hållit på med. Och så samla ihop mig ändå och tänkte dagen måste fortgå, så jag bara gick ner till mitt lokala fik och då satte fem musiker där och ropade grattis till den underbara recensionen i Dagens Nyheter, så att de är DN-uppslagen. Då kände de så, för det stod lite bra och lite dåligt, och själv tittar man på det som kanske var mindre bra.
Mm. Jag undrar vad det där beror på.
Jo, men det där är ju överlevnadsmekanism. Mm. Det måste du väl ha tänkt på, eller?
Jo, men jag tänker, ja, men min tolkning av det är att det handlar lite om kanske om någon slags dålig självkänsla. Att man liksom utgår från det sämsta på något sätt.
Nej, men jag tror att det är så här, du letar efter vad, du gör en felsökning. Mm. Och du säger så här, åh, där fanns ett fel, där fanns ett fel. Och ett fel kan ju, i tillvaron, det skulle kunna trippa allting. Säg att du gör 10 saker rätt och så gör du ett fundamentalt stort misstag. Då kan ju det bara, allt kan rasa, allt du har byggt upp, din familj, du vet allt om det här. Mm. Allt du har byggt upp kan rasa för att du gör ett fundamentalt fel. Så att jag tror den är felsökaren. Och om man börjar tänka så, ja men det är klart att jag har en felsökare. Jag tittar lite så här, ja där var det något negativt, där kom en attack, där kom något de kan ha rätt i, men det där var, tycker jag, håller jag inte med om. Mm. Då blir det ganska avslappnat faktiskt.
Men är det samma mekanismer som bakom det här fenomenet att får man 10 kommentarer som är bra och en negativ, så är det ändå negativa man kommer ihåg.
Men om man vet om det så är inte det så stor grej egentligen.
Nej, nu fick jag en ny förklaring på det. Bra, då kanske jag kan liksom tänka annorlunda när det händer. För det händer ju än idag, hela tiden liksom. Att jag ändå hänger upp på det negativa liksom.
Vad kan du få för negativ feedback då?
Nej, men det kan ju vara vad som helst. Man släpper en podd så får man massa fin och kärlek, och så kommer någon bara, men jag tycker djuret var lite svagt, eller du var för stressad där, eller du missade en följdfråga där.
Just det.
Och då är jag bara så här, jag är så dålig. Istället för att bara säga, oh wow, 25 pers sa att jag var jättebra. Mm. Du vet, det är bara knäppt. Och jag trodde alltid att det handlade om att jag hade dålig självkänsla snarare.
Mm.
Att jag liksom tyckte, alltså så här, såg, men baserade mig själv på någon slags prestation, jag vet inte.
Men har du dålig självkänsla?
Jag har trott det hela mitt liv fram tills nu.
Mm. Kanske. Men rätt ut där, det är ingen stor sak. Du bara säger, oh, det träffar lite hjärtat och sen går du vidare.
Ja, men precis. Det är faktiskt ingen stor
sak. Det är det du gör.
Ja, efter idag i alla fall. Mm. Nästa punkt. Nästa ord är alkohol.
Mm. Men som alla andra så tycker jag om alkohol naturligtvis. Och jag gillar bubblor. Jag tycker om vitt torrt vin. Och jag håller, i likhet med många andra, ögonen på hur mycket jag dricker. Och det känns viktigt för mig att göra det. Och jag vet att du har ju den här beroendeproblematiken på en helt annan nivå. Men jag tror att det är klokt för oss alla att hålla lite. Jag räknar glas och sådär.
Mm. Tror du att det är extra sårbart att vara i din bransch?
Ja, jag vet att det är det. Och jag tror också att det är extra sårbart att vara kvinna.
Jaså, utveckla.
Ja, men det finns inte samma tolerans mot en alkoholiserad kvinna som en alkoholiserad man, skulle jag vilja säga. Det är en åsikt jag har.
Mm. Nej, men jag tror att du kan vara på spår där. Jag tror att skammen i det är nog ännu större.
Det tror jag också.
I en redan väldigt skambelagd
problematik. Ja, tror mig, jag förstår. Mm. Men jag tror att det är ytterligare skamfyllt och skambelagt för en kvinna att vara alkoholiserad.
Mm.
Och sen också hade jag förmånen att få arbeta med Monica Zetterlund, som var alkoholiserad när jag var ung. Och hon är för mig, och som för oss alla, hon är en så stor ikon och hon har så mycket att ge. Och sen var hon ju sjuk också, men den där alkoholismen hjälpte ju inte till. Och det förstörde så mycket för henne.
Mm.
Det gjorde ju det verkligen.
Hur var det att jobba med henne? Hur var hon?
Ljuvlig och alkoholiserad. Och det tänkte jag på då. Hur kan någon som är så ljuvlig har en sån enorm precision som hon har. Som jag ser henne, så hon har ju den här berättarkvaliteten i allt sitt musicerande, som gör att man hör allt hon säger och det får mening. Men sen har hon också den här enorma precisionen i frasering och hur hon avrundar en fras och liksom rytmik och allt sånt där. Alltså på en nivå som jag tror inte alla uppfattar faktiskt. Och tänker på, för man är så charmad av henne så man tänker inte på vad hon gör. Men så hade hon ju de här problemen då, och det bara förstörde allting för henne.
Mm. Mm. Ja, det är ju så.
Så hemskt. När man har så mycket att ge.
Verkligen.
Och så kommer någonting, den där en grej, apropå så här, felsök efter en grej, så bara boom, rasar ner ett hål. Men det var underbart kanske att jobba med henne.
Bra.
Mm.
Det gör mig glad. Mm. Ditt utseende. Mm. Mm, för du har ju det, alltså, genom åren när man gör researchen kring dig så har det varit mycket snack. Men det är ju, jag vet inte, man kan säga det här som man till kvinna utan att vara en gris, men
prova. Sex.
Jag provar. Ja, men ja, det känns som att vi är högt i tak här. Mm. Men sexsymbol och sådär, mycket sånt snack. Mm. Hur har den biten varit för dig?
Men jag får väl inte den mer än någon annan kvinna? Det är väl bara att jag är kvinna, eller?
Är det bara det? Jag tycker, när jag gjorde research inför idag så tycker jag att det var mycket så här, ja men Ekdal, sexsymbol, jarr. Jag tycker det. Jag kanske hittar fel artiklar då.
Jag vet inte. Vad var det för typ av artiklar?
Nej, men jag kvällspress.
Jaha, ja. Jag trodde det mer bara var att man är kvinna och syns.
Ja, kanske, jag vet inte.
Men du har gjort research på många, så det kanske var lite mer på mig då.
Ja, kanske. Du upplever inte att det har varit ett snack om dig om att men snygg, liten, sexsymbol. Ja, men det genom åren.
Jag trodde det. Jag trodde bara att alla fick det. Jag trodde det var normalt.
Alla kvinnor. Ja, kanske. Snack.
Ja, det var en nyhet för mig då.
Okej. Okay,
nu ska jag inte alls.
Nej, det tror jag inte heller. Men det hade varit fint om alla fick den liksom så här, alltså så här stämpeln att de var så snygga tjejer. Det hade varit jättefint.
Jag tycker egentligen att alla tjejer är snygga.
Ja, vad bra.
Sån är jag.
Ja, vi kanske bara ska lämna det där.
Men jag tycker att kvinnor är ju i allmänhet väldigt underbara och ljuvliga. Och...
Mm. Ja, det är därför jag bara döttrar.
Ja, såklart.
Ja, håll mig till det. Bra, det var en obekväm fråga känner jag det, men det gick bra ändå.
Du klarade det.
Tack, jag snällt av dig. Nästa punkt är pengar.
Mm. Jag älskar pengar. Och det vore så fånigt att säga att man inte gör det, tycker jag. För att de är så bra att ha. Och när jag växte upp så var det ofta att jag har så fantastiskt rik uppväxt, men inte vad det gällde pengar, utan ganska ofta var morsan lite pank. Och då kunde det vara som räkna pengar när vi var på Konsum kanske. Och de hade lagt upp sitt liv så, för mina föräldrar ville vara självförsörjande, men ibland måste man ju till Konsum. Då räknar hon lite så här, satan, så om hon räknar fel har vi tillbaks något och sådär. Du vet, man står vid kassan och räknar fel. Och vad kunde det med? Jo, ibland trodde hon kronofogden skulle komma bara om inte tar min fiol och så vidare. Och sen så vet jag inte varför kronofogden aldrig kom, för det kom något brev och sen löste hon det där. Men vi hade ju alltid allting. Alltså jag har haft en så här enormt rik uppväxt, men inte just med det där, med pengarbiten. Sen när jag fick pengar tyckte jag så här, det här var ju väldigt skönt att man inte står och räknar i Konsum och så. Så att för mig är det att, eftersom jag haft den där andra upplevelsen, och missförstå mig inte, alltså jag har haft allting jag behövde hade jag, men du fattar ändå nivån. När jag betalar på Konsum, vet du vad jag gör inne i mig? Tack. Varje gång jag tar upp mitt kort, överhuvudtaget när jag tar upp det kortet och betalar, tack, för att jag känner så. Mm. Är det inte underbart?
Mm. Också bra tips, tänker jag.
Tack.
Ja, men det är bra. Mm. Det kanske också får göra att man uppskattar saker mer, tänker
jag. Ja, gör det verkligen.
Ja, bra. Det ska jag börja göra.
Ja, tack. Om du känner det.
Jag tror att man känner mer av att säga det också. Lite learning by doing kanske också, tänker jag. Lite, men jag vet inte. Men det är en bra grej bara, känner jag.
Mm.
Offentligheten. Mm. Du har ju varit offentlig 30 år nu.
Mm, det har jag.
Jag antar att nu är du blasé inför det på ett sätt, lite grann. Men hur har det varit genom åren att vara så pass känd som du har varit?
Alltså, inledningsvis tyckte jag att det var jättejobbigt, och det har jag nästan glömt nu. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det. Men jag har nästan glömt känslan av hur jobbigt jag tyckte det var. Men nu, jag bor ju på Södermalm. Jag tycker alla är kända. Det känns så för mig. Jag vet inte vad du tycker när du går runt på Södermalm.
Vart på Söderborg? Du bor nära Eva Dahlgren.
Eva ser hela tiden. Ja, Eva, och jag älskar när jag ser Eva. Och
Robin.
Henne ser jag faktiskt inte så ofta. Men man ser ju alla. Jag såg Danny Saucedo i morse när jag kom från osteopaten.
Din gamla Så mycket bättre
kompis. Ja, Så mycket bättre.
Hälsar ni eller?
Nej, men det är klart vi gör.
Ja, jag vet inte.
Vad?
Ja, jag vet inte. Det blir kanske en beef.
Nej, men
du, han är gullig.
Han är så gullig.
Och snygg.
Ja, snygg. Så jättestilig. Ja. Om jag skulle ha beef med honom skulle jag ändå hälsa.
Ja, det är bra.
Man är väl ingen jävla baby.
Vissa här bebisar.
Ja, jo, jag vet. Ja, men inte jag. Nej, inte Danny heller, ska jag säga.
Nej, det är inte. Han är fin.
Han är jättebra. Det är en bra karl.
Verkligen, ja. Men han var ju otrolig också i Så mycket bättre får man ju säga.
Ja, verkligen.
Jävla röst alltså, ja. Det är inte klokt. Ja, vi kör nästa då. Det är föräldraskap.
Mm. Mm. Jag tycker om att vara förälder. Jag brukar ge mig själv titeln strängast på Södermalm. Det här tror jag första gången jag berättar faktiskt. Och det skäms jag inte för, brukar jag lägga till.
Varför den titeln?
Jo, men för att...
Bjud nu, kom igen nu.
Ja, nej, men jag känner efter. Mm. För att jag... för att jag kan säga nej ibland till mina barn. Och för att jag kan säga så här... hälsa som folk, eller du vet bara, så att de inte ska vara bebisar sen. Om de har beef med Danny, då hälsar vi ändå. Ja, som vanlig hyfs.
Ja.
Nu har vi lite vanlig hyfs här.
Vi tackar på Coop för helvete.
Ja, vi tackar. Ja.
Ja, ja, ja.
Så, ungefär.
Ja, men det är väl rimligt.
Ja, jag tycker det är helt rimligt.
Ja. Vad har varit svårast tycker du i föräldraskapet? Och just med ditt jobb tänker jag också.
Mm.
Är det mycket så här, har du känt att du har varit så närvarande som du har velat?
Jag har ju löst det här. Jag vet att... Anna Ternhem sitter på samma fik som jag och när jag har ett vuxet barn och en 11-åring. Och när jag gick med den här barnet när hon var lite mindre till dagis gick jag förbi Anna Ternhem varje morgon för hon drack kaffe utan barn. Och då gick jag, du vet hur det är när de är så där små så att de går otroligt långsamt.
Ja, jo. Jag har ju småbarn.
Ja, otroligt långsamt. Och då gick jag med det här barnet i slow motion förbi. Det är sådana stora fönster där hon sitter. Så varje morgon såg hon mig gå i slow-mo. Och då kom hon att tänka på, du vet ju sån här sen-gång. Man håller händerna på ett visst sätt och så går man i slow motion. Att hon tyckte att jag såg ut så när jag kom där. Och sen har jag att det vuxna barnet är... musiker.
Mm.
Och då tyckte de så här, ja, men nu förstår jag hur man kombinerar artist med att vara förälder. Man har det lilla barnet som sin sändmästare och det stora barnet sätter man i arbete.
Perfekt ju.
Ja, ja. Så det var hennes...
Bra tips där till alla artister som ska bli föräldrar.
Mm, det var innan hon själv var förälder.
Ja, fattar. Mm. Nästa ord och även det sista i den här leken är drömmar.
Mm.
Vad finns kvar?
Jag trodde du menade sådana på natten, för jag är nämligen besatt av sådana drömmar.
Du får ta både och.
För jag är besatt av de här nattliga drömmarna och tycker det är väldigt kul så här med Carl Jung och allt sånt där som håller på med drömtydning. Och jag drömde, senaste nymåne så drömde jag om en otroligt stor häst. Vet du, skimmel, vet du vad det är för färg? Det är som en sån här gråvit.
Mm.
Och den var så stor så att det var helt omöjligt att se dens huvud. Då förstår du hur stor den var. Att det gick inte så upp dit som en skyskrapa eller någonting. Och sen böjde den här hästen ner sitt ansikte långsamt mot mitt och såg mig i ögonen. Och då förstod man, det här är visdomen själv. Den här djuret är mycket smartare än någon människa som finns här. Och det var min nymånedröm. Du vet, sådana där saker kan jag gå och tänka på jättelänge. Vad betyder den här hästen? Men jag gör det bara för kicks. Jag tycker det är kul, inte att jag egentligen undrar... Mm. Vad betyder det? Men allt sånt där tycker jag väldigt mycket om. Så de drömmarna håller jag på med mycket bara för mitt eget höga nöjes skull.
Mm.
Och jag tycker också att drömmarna visar ofta mycket symboler för mig, otroligt mycket. Och att jag tycker att jag indirekt har väldigt mycket nytta av det, dels i mitt skrivande, men också bara för mitt välmående. För jag älskar symbolik och när allting löses upp lite grann i känslan. Så det var drömmarna om natten.
Mm.
Men vad var det med? Drömmar har kvar. Jo, men jag tycker ju själv att jag har så jävla mycket otappad potential.
Mm. Berätta, vilket är din största liksom, som bara väntar på att lösas ut?
Det är det jag inte riktigt vet, men jag tycker jag har någon så här känsla av, borde jag inte kunna lite mer? Och anledningen till att jag tycker det tror jag är att jag gör ganska mycket bara saker utifrån mitt eget huvud hela tiden. Mm. Ja, nu ska jag göra det här och så sätter jag igång med det. Ja, jag tror jag ska skriva en platta, jag tror jag ska vara på svenska, jag tror jag ska heta Bang Bang i mitt hjärta. Och så håller jag på med det och sådär. Och det är klart jag samarbetar med andra, men som när jag samarbetar med Lars Winnerbäck, det är inte så här som att han tillför något helt nytt. Det är mer att jag tycker så här, ja, det är härligt att ha en annan låtskrivare med något som jag redan gör själv. Hur skulle det vara om det kom någon kreativ person och bara började prata med mig om någonting helt annat. Något som jag undrar om inte det skulle öppnas upp något i min hjärna. Och jag skulle, så att säga, jag tänker när man möter någon, är det inte då ens potential ska visa sig? När man möter någon som visar något annat.
Mm.
Men jag tror jag håller på för mycket bara med mina egna grejer hela tiden.
Mm. Framtiden lär väl visa det här.
Jag hoppas
om du ska ta över en helt ny bransch kanske.
Kom och möt mig, ni som har någonting, eller hur?
Mäktigt ju. Ja. Bra.
Du då? Samma eller?
Vilka drömmar jag har kvar? Jag vet inte, vad har jag för dröm kvar?
Nej, eller har du så fullt upp? Nej, jag har så fullt upp alltså, och bara...
Du vet ju små
barn. Ja, det vet jag.
Det är ju liksom så här, det är ju, jag har typ inte tid att drömma. Nej. Min dröm var med Lisa Ekdahl i podden.
Mm.
Den är ju här nu.
Äsch.
Fick jag in det också. Ja. Ja. Jag sa att du skulle bli få bekräftelse.
Ja. Jag behövde den inte just nu, kände jag.
Nej, fick den ändå. Ja. Och jag var faktiskt ärlig. Jag vill ha det länge, det vet du.
Ja, men jag vet det.
Så det är faktiskt sant. Så det är... Du, vi ska avrunda den leken och hugga tag i en annan som går lite snabbare.
Mm.
Det är egentligen klassiska snabbfrågor som alla mina gäster får.
Mm.
Och då kör vi. Och den första snabbfrågan är paradrätt.
Oh, det är linsgryta.
Mm. Du känns väldigt mycket vegetarian.
Are you kidding? Ja, så är det. Och jag ska berätta varför. Det är för att jag... Nej, det var snabbfrågor. Okej, nästa.
Jo, det är okej. Jag vill höra.
Jo, men jag har vuxit upp på landet där vi åt våra egna vänner och sådär. För vi hade 5 får och en av dem åt vi alltid. Så jag visste alltid vem jag åt och så vidare. Så det är därför.
Vi åt våra egna vänner. Jag bara, tänk om meningen var slut där.
Ja.
Han bara, vad säger hon? Ja, bra. Vad missbrukar du? Vilken last är liksom den som sticker ut?
Får jag betänka tid? För att vi har alla missbruket inom oss. Men jag tycker ibland... Mest tycker jag att det är något inre, att det är någonting jag håller på att tänka på väldigt mycket som är ganska onödigt att tänka på. Och att det blir så här, varför tänker jag så mycket på det här? Det här är helt oviktigt. Så man bara plockar ut någonting som man tror är viktigt och så tänker man på det.
Mm.
Och det är faktiskt en form av missbruk.
Mm.
Att det bara susar runt något som man känner sig, hur mycket energi skulle jag inte ha om jag inte tänkte på det här?
Tankeverksamhet.
Ja.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest? Där har vi den. Kommer du ihåg
vad du långsint.
Sa? Ja, långsint.
Men de hör ihop också.
Ja. Är det långsint som är den egenskap som du känner jobbigast med dig själv? Som du har, den är lite oskön.
Ja.
Ja.
Men den är väl otrevlig hos alla? Alltså jag gillar inte när andra är långsinta.
Nej, absolut inte. Men du kanske hade något annat som stack ut också, tänkte jag.
Jo, det har jag.
Låt höra.
Jag tycker ändå långsint, den rymmer så mycket.
Mm.
Den rymmer massor med dåliga sidor.
Så är det. Ångesttrigger.
Det är icke-kontakt faktiskt. Som om man står och pratar med någon och man inte får kontakt, det tycker jag är väldigt jobbigt.
Mm. När grät du senast?
Det var igår. Vanna Rosenberg fyllde 50.
Mm.
Och hennes underbara väninna Eva Röse höll ett tal och jag grät hela talet.
Mm.
För att hon berättade så vackert om deras vänskap, och vänskap är ju så underskattat, fast det börjar få lite mer plats i människors, alltså vi börjar förstå mer hur viktiga vänskaper är, eller hur?
Mm, börjar få den cred som den förtjänar,
som det förtjänar. Mm. Ja.
Vad lägger du mest pengar på?
Oj, mitt boende antar jag. Mm. Eller?
Typ osteopater och så?
Nej, inte det.
Men när du säger ditt mående?
Nej, mitt boende. Alltså, så här, som att jag har ett hus i Portugal och jag har en stor studie.
Jag tror du sa mitt mående.
Ja, det är lägen som
mycket stor osteopat.
Nej, men jag har allt det där också. Ja.
Klart har du.
Ja.
Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha 2 svar. Både den offentliga bilden och dina privata kompisar.
Okej. Den offentliga bilden är ju vem vet. Det är det mest... De flesta vet bara vem vet om mig. De vet inget annat om mig, tror jag. Som Lisa Ekdahl vet hon. Det är vem vet, eller? Så det var lätt. Men mina kompisar...
Om man frågar Vanna Rosenberg.
Ja.
Vad tänker du?
Men Vanna kan du inte fråga, för hon tycker bara... att alla människor är underbara och speciella.
Är det så? Gulligt ju.
Ja, det är så gulligt. Ja.
Men någon annan då? Vi tar någon annan som inte känner. Någon privatkompis. Vad tror du först de tänker på när de ser ditt namn till den?
Jag tror att ändå att många tycker att, om jag ska säga något positivt, att jag är väldigt pålitlig.
Mm.
Det tror jag.
Det är en bra egenskap.
Jag är pålitlig.
Mm. Och då är vi framme vid poddens sista fråga.
Mm.
Vägs ände. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Jo, det här är en grej. Många människor tycker att det är avslappnande att titta på någonting som de själva tycker är dåligt på någon film eller någon sådär serie eller någonting. För mig är det alldeles så. Jag tycker inte om saker som jag själv tycker är dåliga.
Nej, jag fattar vad du menar. Ja. Och det är ju rimligt när du säger så. Men ja. Det finns ju faktiskt folk som gör det så.
Oh ja, det är ganska vanligt att man tycker det är avslappnande med någonting som man bara vet att man tycker det är dåligt. Ja, men jag vet att jag tycker det är dåligt, men det är avslappnande.
Vet du vad jag känner då? Nej. Folk har för mycket tid över.
Ja, det kanske är det.
Alltså, ja. Så här, har vi tid att kolla på saker som är för dåligt? Nej, det har man inte.
Som man själv tycker
Nej,
är dåligt.
Det är vansinne.
Ja, men det är vanligt.
Ja, det vet jag också. Du, vi är faktiskt klara.
Oj, vad snabba vi var, eller?
Ja, vi har suttit en timme.
Ja, vi är såna. Mm.
Hur känns det?
Jag tycker det känns bra. Nu när du sa vi är klara så gjorde en snabb resumé. Så som när man faller ner från klippa och ska dö. Mm. Vad har vi sagt?
Mm. Vad har vi sagt?
Det som mest kom till mig, det var så här om jag ser på min egen insats här, om jag varit lite för larvig. Mm. Lite så här bara, nej,
jag tycker du har levererat, tycker jag.
Ja, vad bra. Ja. Tack.
Och jag är glad över att vi fick till det här till slut.
Mm.
Ja. Och vi får väl säga till lyssnarna att de ska gå in och lyssna på nya skivan också, såklart.
Ja, men det vore jättekul om de gör det. Jag blir väldigt glad när människor lyssnar. Att lyssna är en kärlekshandling.
Mm. Och du är ute på en sväng runt om i Sverige hela våren.
Ja, det är.
Ja. Fantastiskt. Tack Lisa Ekdahl för att du kom förbi.
Tack.
Hej då.
Hej då.